When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hopp, då var det torsdag och Life with Kids-podden. Och jag har fått en för veckan ny vänskap i Linus. Tjena!
Hejsan, hejsan.
Hej. Alltså vi ska ju prata om ett ämne idag, du och jag, som jag har längtat efter att få prata om och letat efter information. Och innan jag hittade din bok så tycker inte jag att jag hittade så mycket information om det här ämnet. Men när jag väl hittade den så tänkte jag att nej, men Linus måste vi prata med. Och vi ska ju prata om introverta barn eller introverta människor. Eller introverthet, heter det introverthet?
Jag tror till och med introversion är till och med den fina
tiden.
Ja.
Ja. Och jag tycker att det här är super, super spännande, för jag kan ju, ja, men man tittar på sig själv, vad jag för människa, och mina barn är ju, eller en del av dem i alla fall, ganska olika mig, och jag känns, vet inte hur jag ska hantera dem som inte beter sig som mig. Och då kände jag att nej, men dig vill jag prata mer om det här ämnet. Jag tycker att det ska bli jätteroligt.
Vad trevligt, det tycker jag också.
Men kan inte du berätta vem du är först och främst?
Det kan jag. Mitt namn är Linus Jonkman. Jag är trebarnspappa, författare, personalchef och föreläsare.
Mm.
Och jag sitter här idag för att jag bland annat har fokuserat väldigt mycket på en aspekt av personligheter som kallas för introversion och extraversion, egentligen alltså hela spektrumet av det. Mm. Och skrev en bok för ett antal år sedan som handlar om det begreppet som... Jag själv måste jag säga, jag tycker att författare säger ju alltid att de blir överväldigade av responsen, så det känns som en klyscha att säga, men jag blev överväldigad av responsen, ja, på det jag skrev.
Mm.
För jag kände att jag skrev om mig själv, att det var personligt, men jag insåg efteråt att det var väldigt många som delade samma typ av erfarenheter som mig.
Mm. Och det är ju, ja. Men hur kom det sig att du kom på tanken att du skulle skriva boken ens en gång?
Ja, man kan väl tänka som så här, för jag tror att jag, precis som de flesta barn, när jag var barn så var jag väldigt ärlig i mig själv och mot mig själv. Mm. Så jag var introvert som barn, men sen så när jag växte upp och i samband med att man kommer in i den här delen av livet när man ska anpassa sig och man ska hitta en plats och så här, så ändrade jag mycket på, egentligen inte på min personlighet, men jag la ett ganska tjockt lager av beteende ovanpå min personlighet. Som inte riktigt var i linje med den jag var. Så att jag hamnade i ett arbetsliv där jag hade väldigt socialt intensiva roller, väldigt extroverta roller. Och de gjorde att jag var väldigt stressad hela tiden. Att jag kände mig ganska ihålig och ganska långt ifrån mig själv. Och så vid ett tillfälle så hade jag ett ögonblick, en upplevelse jag var med om, där allting ställdes på sin spets. Och där jag blev så konfunderad över mig själv. Och gick hem och funderade på hur det kom så att jag aldrig blev riktigt bekväm med de här sociala situationerna jag hamnade i som en följd av jobbet. Och när jag då hade tänkt, för jag hade läst en del om personlighetsdrag och sånt redan då, så började jag rannsaka mig själv och så kom jag fram till att det är inte så konstigt att det här aldrig passar mig, därför att min personlighet, den jag är när jag inte behöver göra någonting så att säga, är ju väldigt långt ifrån det här. Så jag skrev ett blogginlägg om det först, bara den här känslan av att inte komma ut som introvert. Och, och det var ganska många som läste den och kommenterade och delade med en väldig buzz kring den. Och det ledde till att en journalist som hette Agneta Lagerkrans, vill jag minnas, från Svenska Dagbladet, hörde av sig och frågade om hon fick skriva en artikel om introversion. Så jag hade ett jättebra samtal med henne. Och då, efter den artikeln så var det en förläggare på just Bonniers som hade läst artikeln som tog kontakt med mig. Och antagligen var det någon som förstod ganska bra hur en introvert person funkar. För han skrev bara en rad. Så han skrev så här: Linus, det här var ett jätteintressant ämne. Skulle du kunna tänka dig skriva en bok om det? Mm. Och på den vägen är det lite grann.
Ja, och det var då eller måste ju varit längre än 6 år sedan. Men boken kom ut för ungefär 6 år sedan.
Mm. Ja, så jag tror alltihopa var kanske för en 10 år sedan egentligen när man summerade och tittade på vad det var. Och så.
Ja.
Jag tror bara den röda tråden för mig var den här känslan av att det var lite som ett uppvaknande av att kulturen vi lever i hade format mig så mycket att jag hade glömt bort lite vem jag var. Och det var en stark känsla just den här att börja kunna skala lagarna på den här löken igen och komma tillbaka till vem man faktiskt är. Det var det stora för mig.
Och där tror jag, ja, men med tanke på vilken respons du fick så är det säkert väldigt många som känner igen sig i det också. Men jag tänker att vi kanske ändå ska börja med att så här reda ut begreppen lite grann. Vad är att vara introvert? Vad betyder det?
Ja, den mest klassiska definitionen är ju från 1923 när Carl Jung skrev en bok som handlar om personlighetsdrag. Där han pratade om extraversion och introversion. Och ja, extrovert säger många på grund av ett stavfel från faktiskt samma bok som har bitit sig fast, men det heter extrovert då. Men där föddes liksom begreppet.
Man får passa
sig att stava fel. Vad sa du?
Man får passa sig för att stava fel helt enkelt.
Ja, absolut.
Det kan hänga med länge.
Nej, och då menade Carl Jung på så här att alla människor har två behov. En är man har behovet av att ha sociala relationer med människor och man har behovet av att stänga en dörr. Men att vissa människor behöver mer av det ena eller det andra. Så de som behöver det här behovet av att stänga en dörr lite mer är introverta. Och de som är mer balanserade åt andra hållet kallar man för extroverta. Men att båda människor i sin natur är både introverta och extroverta. Träffar man någon som är 100% extrovert så är man på ett mentalsjukhus. Vad är en av Carl Jungs påstående?
Men,
så då brukar man säga som så att den enklaste förklaringen är att säga att någon som är introvert är självförsörjande med sin energi. Det är någon som får energi av att vara i situationer där man är själv. Där man inte har ögonkontakt med andra människor. Mm. Men om du är extrovert så får du din energi genom aktiviteter. Sociala aktiviteter med andra människor. Och det vetenskapliga är det att man säger att det handlar om signalsubstansen dopamin. Och man har sett då att människor som är introverta har en lägre tolerans för dopamin. Det vill säga att ett enda ögonblick kan innehålla mycket mindre aktivitet. Och en introvert människa kommer tycka att det händer absolut tillräckligt mycket. Och det har jättemånga effekter i sin sida. Men det här är liksom verkligen basen i begreppet.
Då har vi beskrivit båda ändarna av den här skalan samtidigt på något sätt. Men du skriver också något som heter ambivert. Vad är det då? Är det mellanläget?
Precis, man brukar kalla människorna i mitten för ambiverta då. Det är personligheternas vanilj. Nej, det är inte alls sant. Utan snarare har det visat sig att ambiverta människor har en del speciella förmågor. Det finns en studie av försäljare exempelvis där det visar sig att ambiverta människor var överlägsna på att sälja. För att de hade i sig själva liksom en balans mellan de här två sidorna. Att de var inte för aggressiva och pratiga och självsäkra så här som en extrovert människa ibland kan ge intryck av och göra kunder osäkra. Och de var inte för passiva och inväntande som en introvert människa kan vara. Utan de hade en väldigt naturlig balans i att lyssna och prata lagom mycket. Och kanske det finaste, jag gillar mycket av Carl Jungs grejer. Därför att det är mycket mer som filosofi och poesi än vad det egentligen är vetenskap. För att det är från en tid av historien när man inte bedrev psykologisk forskning med hjälp av instrument. Och så, utan det var just idéer och filosofier. Och då sa han att ambiverta människor är de enda fria människorna. Mm-hmm. Och det är ett fint påstående. För vad han menar då är att en ambivert person är någon som får energi av att vara själv. Men också får energi av att vara bland andra människor. Därför är de fria.
Nu sitter ju alla som lyssnar här och analyserar sig själva. Så här, vart får jag min energi mest? Ja. Det har jag gjort jättemycket sedan jag läste din bok. Så här, vem är jag egentligen? Ja, jag vet inte riktigt vad jag kommer fram till. Jo, men jag tror att jag har inte ett svar, men jag har en tanke i alla fall om jag är. Men det kan vi ta en annan podd. Varför blir man som man blir då? Beror det på, liksom, blir man som sina föräldrar eller blir man som man umgås? Det är det liksom gener eller är det miljö som gör att man blir det ena eller det andra?
Okej, ja. Okej, man börjar säga som så här. Det intressanta med psykologi är det att det finns ingen tyngdlag inom psykologin. Det vill säga att det är ett område som hela tiden ändras och där händer saker lite då som kastar om vindarna. Så att genom historien som har då sagt olika saker om beteende och personlighet. Om man har, vid ett tillfälle så pratar man om tabula rasa. Du vet att människan var som ett vitt papper och allt som hände oss var egentligen bara en prägling av miljön.
Och sen, det pratar vi mycket om i föräldraskap också. Tänker så här, ser man sina barn som en så här tom burk när de föds som vi ska fylla med klokskap? Eller ser vi dem som färdiga människor när de föds? Det där är också en väldigt intressant diskussion.
Ja, absolut. Ja, men så att det har pendlat med olika då, från det perspektivet till perspektivet av att allting är arv. Liksom, allting är gener. Mm. Men idag när man pratar just om personlighetsdrag och då summeras det något som kallas för Big Five-teorin. Då menar man på där att det är ärftligt. Det vill säga att vi föds med en personlighet. Och om det inte händer någonting traumatiskt under vår livstid. Så kommer vi antagligen att dö med samma personlighet. Mm. Men, för då är det att man känner sig att är man då dömd att alltid vara samma person. Men det man ska tänka på är att personligheten är ju liksom en slags. Om vi nu säger att det är en hårdkodning. Så beskriver den för oss hur det känns att vara i ett rum. Men vi har ju också ett beteende och det är hur vi beter oss när vi är i ett rum. Så att en människa som är väldigt introvert kan ju lära sig ett väldigt socialt skillat beteende för att hantera ett rum med människor man inte känner. Så det finns människor som är superduktiga på att mingla till exempel, som inte alls får energi av det, som egentligen inte trivs med det, men som har lärt sig det beteendet.
Just det. Lära sig, ja.
Ja, så det senaste jag hörde nu om den här arv-miljö-diskussionen som har pågått länge, det är att nu säger man att det är arv-miljö och strategi, säger man. Det vill säga att människor präglas av i viss mån av sina gener, annars man präglas i viss mån av miljön. Men att människan också i sig själv är kapabel att välja en egen väg. Att bestämma sig vid något tillfälle i livet för att jag ska inte bli som min pappa, säger man. Och så går man denna väg och så tar man strategi.
Så säger väl alla att man inte ska bli som sina föräldrar och sen sitter man ändå där och är ganska lik dem. Ja.
Vissa aspekter av det.
Ja, men det känns ju ganska, jag tycker att det känns ganska pragmatiskt ändå. Alltså så här, man får med sig lite påverkas av miljön, men man kan också bestämma sig för att så här, jag vill lära mig det här eller jag vill utvecklas åt det här hållet, och så ser man till att göra det om man mår bra av det liksom.
Precis. Men jag skulle säga det viktiga
det
är då att
bra.
Precis, så man kan aldrig träna bort att vara introvert eller extrovert, men därmed kan du lära dig beteenden som gör att du kan hantera olika typer av situationer.
Ja, men precis. Mm. Bra, men sen kan vi också prata lite om det här med normer. För det känns ju ändå som att normen i det här landet i alla fall, det är att alla ska vara liksom extroverta, alla ska vara så här utåt och men kunna hantera stora sociala situationer. Och du skriver faktiskt om det i boken också, att så här, googlar man extrovert så kommer man till olika platsannonser, och googlar man introvert kommer man till Anders Behring Breivik. Det säger ju ganska mycket om hur så här, samhället ser på de olika två. Liksom. Varför är det så här? Det känns ju som att... Ja.
Dels är det nog... Det är ju väldiga skillnader rent nationellt mellan vad det är man ser. Liksom ett land som Finland så är det introverta mer av en social norm i deras samhälle. Det vill säga att du kommer in i hiss med främlingar så förväntas du inte kallprata med någon. Ska du åka taxi?
Det gör man nästan inte i Sverige heller, va?
När vissa människor känner sig så här obekvämt är att de nog borde säga någonting, vet, eller så här, och man vet inte vad man ska säga. Men i Finland är man bara tyst. Liksom. Så att, och jag har tänkt mycket på det historiska perspektivet i det, för backar man lite så bör man tänka på de här gamla ordspråken med själv är bäste dräng, om man säger att tala i silver och tiga i guld. Och det finns massor av de här ordspråken som egentligen beskriver att introverta var ett ideal tidigare. Och många historiker pratade om att det liksom var i mitten på 50-talet så kom den här medvetna revolutionen med allt det där som hände med Rosa Parks och kårhusockupation, och en tid när människan och individen, med individens rättighet att säga sin mening, vad man tyckte, att den blev så viktig att då började vi istället att hylla den människan som hördes mycket och till mycket plats i ett sammanhang. Och då liksom födde man igång den idén att den sociala människan är mallen för en framgångsrik person i samhället. Och så lämnar vi bakom oss de här Greta Garbo och Humphrey Bogart, den typen av personligheter, de som var stoiska, som hade karaktär och disciplin till utbyte mot människor som var spontana, energiska, sprudlande och pratglada. Och tittar man på film och tittar man på tv-serier så följer det perspektivet, så är det väldigt spännande att se just den här övergången. Men där vi nu då, som jag lägger märke till, är på väg tillbaka till det introverta igen, och där vi börjar intressera oss för karaktärer som är lite så här, lite märkliga rent socialt och som är fåordiga och som inte riktigt passar in i ett sammanhang och som är väldigt annorlunda. Och jag tänker på alla de här klassiska liksom, från den här älskade Saga Norlén-karaktären i Bron till Lisbeth Salander till Don Draper, du vet så här att jag tror att vad som stör en norm om förändringen från den, det är bara vi människor, att vi gillar någonting, vi blir förälskade i ett sätt att vara, och sen så när det har blivit tillräckligt stort så blir vi förälskade i, då blir vi nyfikna på den andra sidan av det, så det är vi själva som svänger pendeln fram och tillbaka.
Och nu har vi när haft kommer den liksom, pendla tillbaka då?
Jag tror den är på väg dit redan nu, alltså vi har en sån rörelse där folk har börjat förstå att för att bli en framgångsrik entreprenör till exempel så måste du inte vara den som kan ta ett helt rum med människor, utan du kan vara någon som sitter i din lägenhet någonstans i din rutna tvåa så här, och bara programmerar någonting, och när det är klart så puttar du ut det på internet och så blir du miljardär över en 3 månaders period liksom, lite så som Minecrafts grundare. Och så många vet att man kan, det finns många vägar idag, och att egentligen det viktigaste var att man kan vara sig själv.
Jag tycker att det låter också bra. Men det är lätt också att se att sätta ett likhetstecken mellan extrovert och social. Ska man göra, är det så? Eller kan man liksom, borde man särskilja på de två på något sätt?
I grund och botten skulle man
inte vara sociala, utan det är bara extroverta som är.
Jag ska säga, i grund och botten så brukar man faktiskt säga att det är en synonym mellan extroversion och att vara social. Men att social i sig betyder ju att man har ett behov av människor. Så är man väldigt social, då har ett väldigt stort behov av människor. Det betyder inte att man är skicklig på att ta människor. Det betyder inte att man är skicklig på att etablera relationer, läsa av människor och så vidare. Mm. För det är någonting helt annat, det är mer social kompetens. Och oftast då för någon som är introvert som mig själv till exempel. Så jag blir oftast social när jag har haft stunder för mig själv, långa stunder för mig själv, där jag har fått liksom fylla på mina sociala batterier så att jag sen kan vistas i ett sammanhang med mycket andra människor, då funkar det jättebra. Men det är just den här skillnaden, behovet av downtime mellan de sociala stunderna, som utmärker en introvert person tydligt.
Ja, nej, för jag kan jag ska inte hänga ut någon här. Det var inget. Jag tar tillbaka. Något som jag kom på nu, kan man se några skillnader mellan könen, liksom mellan tjejer och killar, mellan introvert och extrovert? Är det vanligare att tjejer är extroverta, att killar är introverta, eller tvärtom, eller finns det någon liksom koppling till tjejer och killar i det här?
Den statistiken jag har sett, som i och för sig är baserad på Myers-Briggs, den är, där var det att det var så här 52% kvinnor som var extroverta och 48% män, liksom, alltså fördelningen så. Så att det är väldigt jämnt. Ja. Därmed tror jag att man kulturellt kanske har olika förväntningar på könen. Liksom. Att det finns mycket kanske fördomar eller just kulturella förväntningar på att en man borde ta mer plats i en rum, eller att kvinnor hela tiden småpratar, saker som inte egentligen har någonting att göra med hur vi egentligen är, utan bara är just kultur.
Ja, kanske så. Jag satt nämligen med en kompis här innan jag pratade med dig och resonerade kring de här begreppen, och så bara, vi måste fråga också det här med om det är skillnad på tjejer och killar. Men jag tänker, om vi återgår till våra barn då, alltså jag kan ju se på mina barn och att de är väldigt olika. Och så försöker jag då analysera mig själv, vad jag är för människa och mina barn, och ser också att vi har ganska liksom olika drag. Kan det vara bra att analysera sina barn eller veta vart ens barn ligger på skalan? Och varför då i så fall? Liksom?
Ja, min egen erfarenhet med mina barn är att innan jag blev förälder så hade jag en idé om att man skulle behandla sina barn exakt på samma sätt. Alltså att det var det handlade om, exakt rättvisa. Alltså. Men på grund av deras olikheter så har jag förstått att nej, jag måste behandla dem på olika sätt för att liksom vara den bästa pappan jag kan till de barnen. Och jag tror det är samma sak också med alla, att det hjälper dig mycket att ha en förståelse för vad dina barn är. Därför att då vet du när du behöver kanske provocera fram någonting ur dem, om det är någonting du vet de går och tänker på, men de... Som jag har en ganska introvert son till exempel. Han har en tendens att när någonting händer honom som han blir ledsen av. Och som påverkar honom väldigt illa. Då kan jag märka det på hela hans utstrålning att han mår inte bra. Men när man frågar honom om vad det är så har han oftast inga svar. Utan han säger att nej, det är bara bra, för att han vill gärna liksom trycka ner det. Och då har jag märkt att som förälder så är det mycket bättre om jag liksom verkligen är på och försöker prata. Och hjälpa honom att väckla upp de tankarna. snarare än att bara låta det vara. För min dotter som är extrovert till exempel, hon, det bubblar ju henne direkt när det är någonting. Om hon är ledsen över någonting, då gråter hon i samma ögonblick hon ser henne, och så kommer allt direkt. Liksom, vilket kanske är en hälsosamma relation i många sammanhang. Och där tänker jag att det hjälper mig att ha en förståelse för hur han funkar, hur hon funkar. På många olika sätt, alltifrån hur vi lägger upp helgen till att jag kanske förstår att direkt när vi kommer hem från skolan, då ska han få gå ner en stund på sitt rum och bara vara helt själv och liksom ladda upp innan han kommer upp och kanske hjälpa till med middagen eller vad han ska göra sen. För det är så han funkar. Så jag tycker det är väldigt värdefullt som ett verktyg som förälder, bara för att få en känsla för hur ett barn funkar. Och jag tror man har ju det redan som förälder. Om man är närvarande, vare sig du vet om det heter introvert eller extrovert eller inte, så har du den där intuitivt, den här känslan att alla vet egentligen med sina barn var de är. Att våga också gå på den intuitionen och behandla dem och lyssna på dem utefter det tror jag är jätteviktigt.
Ja. För det kan ju skapa en viss frust, alltså här hemma i alla fall, för jag har ju också en son som jag skulle säga är introvert, och också en dotter som är ganska extrovert. Men det, alltså just med honom kan ju skapa en viss frustration hos mig som kanske är mer extrovert än vad han är. Att så här, men vad 17, det är väl bara liksom, gör det där nu. Eller det är så här... ibland kan det vara svårt för mig att ha en så här förståelse för honom på något sätt. Jag jobbar på det, men det är så här, har du några kloka tips på om man är liksom tvärt emot sina barn? Hur man ska göra liksom, så att det blir bra? Eller är det bara att svälja och säga så här, vi är olika. Nu går jag med dig här. För att han behöver ha mer liksom tid själv och reflektera och så här, det har jag liksom all respekt för. Men det finns liksom andra situationer där det kan kännas som att kom igen, liksom. Hur jobbigt kan det vara?
Jag tänker ju det framförallt med introvert pojke då, liksom att vad man nu får göra är att man får vara mer, man får vara bättre på att facilitera ljuden i hemmet. För att oftast när man diskuterar någonting, så nu har jag ju två extroverta barn och de tar alltid över den diskussionen. Så att man kan se liksom, han försöker säga någonting och så avbryter de honom, och så andra gången så säger han inte det, så försöker han inte längre.
Nej.
Så att jag tänker
det är ingen
att,
idé. Nej. Pratkvarnarna runt omkring. Liksom.
Så en del av det är ju att vara väldigt receptiv mot det där. Liksom, och fiska efter saker på det viset. Jag har nu bara tänkt att jag bara försöker omfamna idén om att vi ser olika. Och att alla av de barnen ska få vad de behöver. Det låter ju såklart jäkligt pretentiöst. Men jag försöker ansöka mig själv lite vad det innebär för mig.
Min strategi blir ibland då att lämna över liksom till min man som är mycket mer lik honom, som är mycket mer introvert än vad jag är. Det funkar också, kan jag ge ett tips till alla andra där ute som känner att man blir frustrerad över att ens barn inte fungerar precis likadant som
man. Jag har
det kanske finns annan förälder som är lite mer lik.
jag har ett tips, något som har funkat väldigt bra för mig. Det var som sagt, jag separerade ju för 2,5 år sedan nu. Och då hamnar jag i det här som jag vet många föräldrar gör när de separerar. Att de har ett dåligt samvete och så vill de vara superföräldrar för sina barn istället. Och man gör massor med saker med dem. Och varenda helg så är det vattenpalats och det är studsmatteparker och allt möjligt. Så här, bara för liksom,
alla stora sociala sammanhang med massa nya människor.
Precis. Frånskilda barn har alltid de finaste födelsedagstoftorna. Liksom. Men
jag är skilsmässobarn, jag vet.
Nej, men så börjar jag tänka som så här då, för jag jobbar ju med personal och i mitt jobb så är data väldigt viktigt, att ha en data över hans personal mår. Och så tänkte jag, så jag började fråga mina barn så här, ställt varje kväll när de skulle sova, så jag så här, hur har din dag varit idag? Från 1 till 5, hur har din dag varit idag? Och så började jag fråga dem då.
Du får journal över barnen.
Bara liksom i huvudet, jag började inte skriva ner det. Men jag började lyssna på just det här, vad som utmärkte en femma, vad som utmärkte en etta. Och då lade jag märket att det var väldigt stora skillnader på mina extroverta barn och på min introverta son då. För min extroverta dotter till exempel, hon, alla hennes dagar är 5 år till att börja med. Hon tycker alltid att alla dagar är jättebra. Om hon inte har ett magknip. Ja, då är den 4 liksom. För hon resonerar så här. Men när jag frågade då Ludde då, så då var han alltid inne på att hans dagar var ofta 3 år och 3,5 år. Så han var mycket mer svårflörtad. Och det är också logiskt, för att i det extroverta begreppet så ligger det också optimism, räknas som en facett till att extroversion. Man liksom tror alltid det bästa, man är positiv i sig själv. Och introverta är lite mer svårflörtade. Men jag började fundera på vad det var som utmärkte då de dagarna när han väl hade en 4,5 eller kanske till och med en 5, för de dagarna fanns också. Och då lade jag märke till att med honom så var det alltid som så att när jag hade en söndag när jag inte orkade göra någonting med barnen, jag tänkte okej, idag så går vi bara i pyjamas hela dagen och så kan vi spela Minecraft hela dagen och sitta under filten och kolla på tv-serier och vi kan äta pizza framför tvn. Det var det som var 4,5 för honom. Inte när vi var på de här vattenpalatsen och alla de andra grejerna, för att det passade inte honom. Och det var då jag också började förstå just att nej, men det är det som är grejen liksom. Att verkligen försöka dra slutsatser och lyssna på vad som är en bra dag för dem, för då förstår man ens barn på ett annat sätt.
Kan ju också skapa ett så här lugn i föräldraskapet, för jag tänker att det är oftast en ganska stor hets att det ska göras himla mycket saker, oavsett om man är separerad eller inte liksom. Alltså att det ska vara så, ja men nu kommer ju liksom sommaren här också. För då ska det vara så himla flådigt och det ska resas och det ska göras massa utflykter i Kolmården och det är Junibacken och det är liksom men kanske också börja liksom fundera lite på vad är det mina barn egentligen mår bäst av eller tycker är roligast. Är det när vi är tillsammans bara, och ja, vi kanske åker och badar på sin höjd eller vi är hemma på tomten om man har en sån, eller i parken eller vad det nu är. Det tycker jag det är en bra sak tror jag för alla att reflektera lite över. Vad är det som gör mina barn riktigt glada?
Exakt.
Det är ju när man är tillsammans liksom. Ja, jag tänker på det här, du har lite varit inne på det också, det här med att träna upp olika förmågor att klara av liksom situationer om man är, ja men om man är väldigt extrovert eller om man är introvert, finns det fördelar med att kunna liksom hantera liksom båda sidorna av det här? Och hur gör man för att, kan man träna liksom?
Jag tror alltid, jag har tänkt lite på det, att resonerat med det. Vi har pratat mycket om social kompetens i vår tid, liksom, att man ska lära sig att kunna ha vänner, många olika vänner, skapa fungerande relationer med folk även om man är olika. Så. Och det är en jättefin bra egenskap som jag tror alla är gagnade av att lära sig. Och där social kompetens inte alltid handlar såklart om att vara den som pratar mest i ett rum, utan ibland kan det bara vara att veta när någon behöver en kram. Det är en bra mått liksom på social kompetens. Och då tänker jag att just vi borde prata om solitär kompetens också i så fall. Liksom att vad man gör när det inte finns människor runt omkring dig som distraherar dig och som ger dig saker att göra, utan du faktiskt är själv. Och, och där tror jag exempelvis min dotter då, även om hon är väldigt utåtriktad, så älskar hon att teckna. För det har hon ju fått göra sedan hon var liten. Så att när hon är själv kan hon sitta och teckna och vara jätteuppslukad av det. Och för mig är exempelvis att teckna, det är ett utfall av solitär kompetens. Det är att när det kommer tid som inte innehåller någonting speciellt, det är inga barnkalas, det är ingenting, vad kan du göra med den tiden? Kan du njuta av den tiden också? Och det tror jag också är en sån sak som alla människor kan lära sig och borde försöka lära sig, så att vi liksom kan utnyttja hela spektrumet av vad det innebär att vara människa. Men jag tänker att idag är det mycket som distraherar ifrån det. För det finns så mycket skärmtid och så mycket saker som gör att vi serveras hela tiden någonting att reagera på. Så att vi lär oss inte att reflektera eller illustrera eller sitta på det viset generellt sett. Så det är någonting man får kämpa för att ens barn ska lära sig, tänker jag.
Ja, och jag träffade en hjärnforskare som heter Sissela Nattli här för inte så länge sedan. Och där pratade vi också ganska mycket om det och vikten av hjärnvila. Och det tänker jag, det är en bristvara för oss alla nu för tiden. Så vadå hjärnvila? Då kan man ju plocka upp telefonen eller vad det nu är. Så det där känns ju jätteviktigt. Men jag tänker att vi ska tillbaka lite där i relationen. Du skriver också om i boken när ni försökte liksom skaffa barn. Och ni fick missfall och ja, men hade lite stökigt kring det där. Jag kan känna igen mig extremt mycket där. För vi var ju också, hade ju jätteproblem innan vi fick vårt första barn. Jag var inne i liksom IVF-karuseller som inte funkar. Alltså det var så stökigt alltihop. Och hur olika jag och min man hanterade det här. Precis på samma sätt som du beskriver. Jag pratade liksom jättemycket med mina kompisar. Jag hade ett extremt behov av att liksom, ja, men få frottera mig i det här. Medan Peter mer gick in i sig själv. Liksom. Vi pratade med varandra, men det är också så här, det är svårt att hitta den här förståelsen mellan varandra då, när vi liksom reagerar så himla olika. Och jag tänker, det behöver ju inte vara just skaffa barn. Det kan ju vara andra så här, sorger eller kriser eller vad det nu är liksom, i ett förhållande. Om man är så här olika, hur kan man liksom ta sig runt det här och skapa en förståelse så att man ändå lyckas hålla ihop på slutändan, förhoppningsvis?
Ja, jag beklagar att ni också hade den upplevelsen till att börja med. med hindsight så här, när man tittar i backspegeln så har man ju alltid alla svaren och så.
Ja, så att, det är lätt att ha det då.
Ja, det är det ju.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag har ju tittat just på det här med varför ofta att man är så olika, och det är också sant, rent liksom vetenskapligt så är det sant att en extrovert person dras ofta till någon som är mer introvert och vice versa. Så att det är någonting i det vi skickar ut som vi attraheras av liksom, på det planet. Man ofta vänder sig med som en själv, men just det man attraheras av är någonting annat. Så det är ju någonting såklart i de här sätten att kommunicera på som i början har varit en källa till styrka. Att man har någonting gåtfullt, man har en hjärna som inte fungerar på samma sätt som en själv, som man kan bolla idéer mot, och det blir vi intresserade av, förförda av, hänförda av. Men i de här situationerna så blir ofta de här mekanismerna på fel håll, känns det som. För att jag försvann in i mig själv. Och det handlade inte om att jag inte vågade dela mina känslor med min fru i det fallet. Utan det handlar om, snarare skulle jag säga, gamla förlegade könsstereotyper. Så här liksom att jag hade en idé om att okej, hon hade det. Hon gick igenom det här, det var värst för henne, tänkte jag, eftersom hon som hade burit på det. Och då tänkte jag att då måste min roll vara att jag måste ju vara en klippa så till henne, så att hon känner att jag är stabil liksom, i det här. Och jag kan inte ge sken om att vara stabil om jag berättar om hur vansinnigt jäkla illa det här känns för mig. Nej. Så därför blev jag ju tyst kring det liksom. Och effekten blev att hon kände ju inte att hon kunde dela det med mig, eftersom jag var i den här klippan som inte hon kunde liksom komma åt, och då började hon prata om det med sina vänner istället. Så att det var kanske egentligen inte ett uttryck av introvert extrovert, utan ett uttryck av ifall man vågar vara sårbar och transparent eller inte. Där i mitt fall var egentligen en genusfråga, om man skulle gå till botten med mig själv och fundera på det, hur det är nu, eller hur det var då. Så att det har varit en bra lärdom för mig. För
Nej, för det tycker jag är ganska synonymt, tycker jag. För jag kan höra det även bland andra vänner som har gått igenom liksom liknande saker. Att det är oftast vi tjejer som vi pratar med varandra och vi grottar ner oss i saker, medan männen så sluter sig som små musslor. Liksom. Vilket inte, det blir inte bra åt något håll. För då kan ju, ja, men som i vårt fall, kanske min man tyckte att jag snackar för mycket. Liksom, så här, inte det här våran grej. Liksom. Ja, fast vem ska jag prata med då? Jag måste ju prata med någon. Det var ju min känsla då. Men jag tänker att det finns andra situationer kanske där i ett förhållande, om det är en introvert och en extrovert, som kan vara lite utmanande. Jag menar så här, sociala sammanhang. Och, jag menar, okej, nu får jag hänga ut oss igen då. Jag är väl kanske den i vårt förhållande som, ja, men jag gillar att ha, jag kanske inte gillar så här jättestora sammanhang, men jag gillar att ha liksom mina, ja, men kompisar nära. Jag gillar att ha middagar och liksom gå på kalas och ha folk här. Och så här. Ja, men jag mår bra av det. Liksom. Det gör ju min man också, för han är väldigt duktig i sociala sammanhang, men han har ett mycket större behov än vad jag har av att vara liksom själv och vara liksom bara familjen och sådär. Och där blir ju en utmaning för oss, för då är det jag som drar igång det hela tiden och känner så här, men vad sjutton, är det bara jag som ska hålla på, vilket kan ju skapa liksom slitningar hos oss. Hur ska vi lösa det här, Linus? Kan du lösa det här åt oss? Hur man liksom kan skapa någon form av förståelse för det här? Jag kan ju förstå, men jag kan inte... Nej, jag kanske kan förstå lite. Hur gör man liksom?
Ja, men jag tänker att det låter som att...
komplettera varandra så bra som
möjligt. Det är som att du tar ett större ansvar för de här lite större sociala sammanhangen med fler ansikten i rummet, så att säga. Ja. Och att han kanske tar ett större ansvar för de situationerna som är mindre, mer som familj, för att det är väl det han lärnar om. Och det behöver inte vara något fel i det. Och om jag hade varit honom så hade jag ju uppskattat de här sociala sammanhangen också, ifall det funnits perioder innan där det varit lite downtime, där man inte träffat folk. Jag vet ju inte vad hans jobb är, men det är ofta ens jobb som styr vad det är man suktar efter när man inte jobbar. Så har man ett väldigt socialt jobb, så är det inte det första man känner för att gå från ett kontor som är fullsatt till ett hem som är fullsatt med människor heller.
Nej, men så är det nog.
Så hade jag varit sån, så hade jag ändå tänkt så här att okej, men om man kanske har det så, då kanske fredagen ska vara helt lugn så här med bara familjen, och så kanske lördagen kan vara det när man träffar andra, och sen så kanske man har en söndag som är lugn efter det också, så man får hämta hem det igen.
Innan man ska till jobbet på måndagen och vara liksom social igen.
För jag tycker det hjälper att tänka på det i form av, dopamin, och tänka att alla situationer vi dyker upp i, på något sätt, där finns en inbyggd nivå av dopamin som kommer med den. Och ju fler människor det är, desto stelare det är, det vill säga ju fler människor det är som man inte känner så bra, desto mer dopamin kommer det att kosta att gå in i den här situationen. För är du tillräckligt extrovert, du kommer ändå vid något tillfälle känna att okej, det här är lite för mycket till och med för mig. Det finns ju alltid en gräns för alla personer. Så att, och det hjälper en att förstå det, liksom, att det finns en gräns.
Ja, och då gäller väl också att ha lite koll på vilken ända av skalan man ligger på, alltså som par. Liksom. Och kunna liksom ha någon form av förståelse. Att, ja, men jag kan ju förstå att okej, nej Peter, vi ska inte ha massa folk här på fredagar. Och på lördagen kan vi göra något, och sen på söndagen. På söndag ska vi inte göra något, vi ska på fest imorgon, så det kommer bli en lugn söndag, kanske av flera anledningar.
Det var någon som sa det så bra, att en bra relation byggs ju inte på likhet utan på toleransen för olikheter.
Det kan vi ta med oss.
Jag är lite samma situation nu också. Jag har en flickvän som är väldigt, till och med väldigt extrovert, och det är någonting i det som från första stund var väldigt magiskt och liksom så magnetiskt väldigt, väldigt attraherande i det. Någonting som jag ser i det, och på samma sätt som vad hon säger att hon ser i mig, det att jag gör henne väldigt lugn, säger hon. Ja. Så det är någonting i min energi som plockar upp. Och jag tänker att vi kommer alltid ha den här dragkampen mellan vad som är rätt situation. Men alternativet skulle ju vara att inte ha någon som delar, och ännu värre ha någon som är som en själv. Och då skulle ju ingenting nytt någonsin tillkomma i den här världen jag lever i. Så att jag tror det är liksom en källa av friktion som behöver vara där.
Ja, jo, men jag tror att vi återgår till oss själva eller här hemma, men jag tror att vi balanserar oss eller liksom situationen ganska väl. Det hade blivit jättejobbigt om vi var två som jag, och det hade blivit jättejobbigt om vi var två som Peter. Nu blev det min så här terapitimme här. Det var mitt i meningen. Men vad är det absolut bästa med att vara introvert?
Det finaste med att vara introvert, och det här tog mig en stund att komma på. Det är att ett ord som långtråkigt till exempel har nästan ingen betydelse för en introvert person. För att när man behöver lite dopamin för att känna att det händer tillräckligt mycket, så innebär det att du kan i princip göra ingenting och ändå tycka att den stunden är stimulerande. Det vill säga, du blir inte plågad om du helt plötsligt finner dig på trappan till ditt hus och behöver vänta i 2 timmar på att någon ska släppa in dig för att du glömt dina nycklar. Utan även den stunden kommer vara väldigt rofylld och antagligen laddad av en massa intressanta idéer och tankar, saker som du kan visualisera på. Så just det där att det krävs lite för att det ska kännas som att det händer tillräckligt mycket, det tycker jag är en gåva om man är introvert. Man har ett väldigt lugn i sig själv.
Det låter ju som något som vi alla borde ha, eller de flesta av oss borde ha lite mer av. Speciellt i dagens samhälle när det snurrar så himla fort hela tiden. Och kanske dessutom, eller lite extra under så här småbarnsåren, när det är liksom 111 olika saker som ska pareras samtidigt. Det är så att jag faktiskt också pratade med en kompis om igår morse. Att så här, om man jämför våra liv nu med hur det såg ut så här, innan vi hade barn. Och kanske inte ens någon partner, utan man var själv och man hade sitt jobb. Liksom. Och hur mycket man idag så här, trycker in på de här timmarna som man är vaken. Det är ju helt enormt. Liksom. Och kan få, om man då kan få in ett större lugn i den vardagen skulle nog gynna oss alla, tror jag.
Mm.
Det blir fina slutord, va? Här fick vi ihop bra på slutet.
Det tycker jag.
Tack snälla Linus för att jag fick prata med dig. Det här var jätteintressant. Och jag vet ju att du håller på att fnula nu på nya böcker och annat. Så vi får säkert tillfälle att komma tillbaka inom en snar framtid. Och om man vill läsa boken så heter den ju Introvert, den tysta revolutionen. Och finns att köpa på de flesta näthandlar där man köper böcker, eller hur?
Mm.
Ja, som sagt, tack snälla.
Och stort tack. Ja,
vi hörs nästa vecka på ett annat tema. Och vill ni något så mejlar ni som vanligt på podcast@lifewithkids.se. Hej då!
Hej då!
Hey Houston, tired of battling the mighty pollen? We've got your back. Aspire Allergy and Sinus offers lasting allergy relief so you can chuck those temporary fixes and savor that sweet, sweet taste of victory over pollen. With same-day results and tailor-made treatment plans, we've turned the tables on allergies. Aspire patients enjoy relief that lasts for years. Schedule your appointment today at aspireallergy.com. Turn your daily sneeze-a-thon into a breeze with Aspire Allergy and Sinus. Go to aspireallergy.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.